Blott dagar innan midsommar för allihop och semester för somliga av oss sitter vi här 18 juni, en tisdag i vanlig ordning 2013. Jag, Jesper och min gode vän Tommy för att rapportera lite goda tekniknyheter i det vi alla har vant oss vid på tisdagkvällar. Slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Mm-hmm. Tommy, du mådde lite krassligt.
Ja, det glömde jag ju säga i försnacket där varför jag har sån huvudvärk. Det var nämligen som så att min fästmö halvgick i sömnen i morse. Min dotter vaknade 4:15 och då ska man inte lyfta upp henne och ta in henne i vårat sovrum. Då ska hon ligga kvar i sin säng. Men min fästmö tänkte inte hela vägen, så hon lyfte upp och tog med henne in i vårat sovrum och då väckte och var vi vaknade sen 4:15 i morse. Och
det är det, bra.
Ja, nej.
Häng ut fästmön på under minuten i
slashet. Ska hon bara ha när man gör sådana misstag? Nej, men det är sånt händer. Och vi är lite pumpsiga helt enkelt. Det är så här, varit uppe nu snart i en massa timmar. Men så är det. Man får leva med det. Jag dricker vatten och huvudvärkstablett. Jag dricker inte huvudvärkstablett. Jag har tagit en huvudvärkstablett. För sakens skull. För protokollet.
Bra.
Vatten.
Du, har du tänkt att prata om något extra roligt idag?
Ja, förutom då rent sovtekniska grejer här hemma hos mig själv, så ska vi prata om hashtags. Någon stor sajt i alla fall har introducerat hashtags. Sony ger sig in i klocksvängen, eller smartklocksvängen. Vi pratade om roamingavgifter tidigare. Vi har en update på hur det går med vår vän Neely Crows borta i EU. Och så Google hittar på spännande grejer, minst sagt, eller högtflygande idéer. Det och lite extra då från mig den här veckan. Jeppe, vad ska du prata om?
Vi ska kika på vad den där Edward Snowden har för sig, världens mest just nu eftersökta man skulle jag kunna anta, som läckt informationen runt Prism. Han har släppt lite mer roliga och kanske lite läskiga detaljer, det ska vi prata mer om. Sen så har ju Microsoft, som vi alla vet, lite tufft i att få folk att hoppa på Windows Phone-tåget, speciellt då utvecklarna som på något sätt avgör själva plattformens framgång genom att populera deras store. Så ska vi prata lite om 3D-tv och så ska vi prata om en annan whistleblower här, nämligen Bradley Manning, killen som läckte dokument till Wikileaks. Hans rättegång är igång. Och där har det crowdfundats lite för att åstadkomma någonting som inte hade gått annars. Så mer om det sen. Mm.
Mer om det sen, men först är det dags för... Nej, det är inte dags för någonting här. Det är bara att köra, Jesper.
Det är bara att köra.
Vill du få in pollarna där som vanligt, eller på gamla tiderna, men nu är det nytt.
Det tar lite tid innan det här sätter sig i det nya formatet, men det känns bättre redan.
Yes. Ska vi se här då. Vi kan börja med hashtag då. Det är ju Facebook naturligtvis som har introducerat. Och det är... Facebook vill väl egentligen ha samma typ av inflytande över diskussioner som pågår i realtid som till exempel Twitter har. Och hashtags är faktiskt någonting som inte fanns i Twitter när Twitter skapades. Det var ju någonting som, kommer inte ihåg hans namn, men någon enskild individ började använda den här tekniken och då var det inte länkat på något sätt med hashtags. Utan det var någonting bara man skrev för att kategorisera egentligen vad man pratar om. Och sen så upptäckte Twitter då att men det här var ju fantastiskt. Och jag minns helt fel så har Twitter någon form av patent på hashtags. Det kan jag hitta på. Jag har för mig att det är något åt det hållet.
Jag har väl sökt på något sätt att...
Eller var det ett replies?
Ja, de äger pull to refresh.
Ja, det vet
jag. Pratade vi om förra veckan. Det är inte den du tänker på.
Nej, det var någonting. hur som haver i alla fall. Hashtagging har ju funnits traditionellt då på Facebook. Man kan också nämna det att Instagram som Facebook nu för tiden... Vänta nu.
Twitter menar du?
Twitter menar jag naturligtvis. Traditionellt fanns det ju på Twitter. Men även Instagram som Facebook äger idag har ju faktiskt hashtagging också som en del av kategorisering av det man skriver om. Och nu kommer då även hashtags till Facebook. Och Facebook rullar ut säger som följer dem. Hashtags är bra för det första steget för att hjälpa människor att lättare upptäcka vad som sägs om ett specifikt ämne, säger Facebooks produktchef Gray Lindley. Lindley, ja, precis. Och de har testat detta under våren Facebook och nu har valt att rulla ut det då till alla personer på Facebook. Vad tycker du, Jesper? Är det en helt stöld här rakt av, eller är hashtaggen ett sånt vedertaget sätt att kategorisera det man skriver om, att det är liksom okej att norpa det?
Ja, i och med att hashtaggen är uppfunnen utav användarna av insert-tjänst, så jag tycker att jag ser inte något problem med att Facebook också introducerade att de skulle på något sätt sno en idé, för att det var inte någon annans idé mer än kollektivets från början. Och jag tycker att det är ett bra steg i att dokumentera data, för att nätet blir ju allt större, det växer hela tiden, och det slog mig häromdagen när jag försökte hitta något gammalt. Det är oerhört svårt att hitta saker längre tillbaks än bara de senaste åren. Ska du hitta någonting från 2003, det är inte lätt. Och all data som kan bidra till att på något sätt kategorisera saker, jag menar, att tagga saker har vi kunnat göra i webbsammanhang jättelänge. Men det betyder inte att folk har gjort det. Här har det ändå gjort så mycket tydligare hur enkelt det är. Släng på en liten bracket framför och så är du, eller breddgård, jag vet inte vad det ens hashtag kanske den heter, ursäkta mig. Så alla har liksom vant sig vid att det är kategoriseringen. Mm. Och jag tror det kommer hjälpa på sikt också i att kunna organisera den här internetkaosen som jag tror kommer uppstå inom de närmaste närmaste
timmarna
och mer distanta framtiden. För evigt.
Chris Messina heter han, killen jag tänkte på där. Han skrev den 23 augusti 2007 på Twitter: "How do you feel about using the pound sign for groups as in pound bar camp?" Ja, det var hans förslag helt enkelt. Alltså, jag tycker att hashtagging kan vara bra om man använder det rätt. Jag upptäcker att den yngre generation gärna hashtaggar skiten ur saker. Alltså, speciellt på Instagram, att de först, alltså det är mer hashtags än vanliga ord i vad de skriver på Instagram. Har du varit med om det, Jesper? Har du några unga människor som du följer på Instagram?
Jag följer inga unga människor. Jo, det gör jag säkert, men inte på Instagram, för det använder jag inte riktigt längre. Men jag antar att det är högst medvetet, för att det är så du får folk att hitta dig.
Exakt, det blir som en marknadsföringsgrej egentligen.
Ja, det är bara det här länkhoreriet som man kan hitta ibland på diverse bloggar.
Ja, jag håller med. Men jag tycker att används det på rätt sätt, till exempel är vi på retrospelsmässan till exempel, eller GameX eller vad som helst, så hashtaggar man det med GameX, för att då kan man på ett ganska enkelt sätt samla ihop alla eller alla tweets som kommer från det här just eventet till exempel. Och det märks ju också att i år var ju första året som Melodifestivalen, Svenska Melodifestivalen eller Revisionslagerfestivalen, hade en officiell hashtag så de uppmanar alla att använda. Och amerikansk tv har ju använt det väldigt länge. Du ser oftast till exempel i, om du på något lagligt sätt kommer över en amerikansk sänd tv-serie, så står det ofta uppe i högra hörnet typ så här hashtag NBC Scrubs till exempel.
För NBC. Ja, ibland har de ju till och med per deltagare. Jag kan ta ett exempel. Project Runway. Så har de en Project Runway hashtag per deltagare. Det är PR7 som är säsong 7 och sen så förnamnet på personen, så att de verkligen vill ha diskussioner. Detsamma med Top Chef och den sorten. Så att det har blivit, det måste ha blivit vedertaget vid det här laget. Och jag tycker det är bra. Sen hur man ska använda det, det finns ju ingen manual för det här. Jag kan tycka att det är ett bra sätt att hashtagga huvudtopiken och om nödvändigt även subtopic. Säg GameX att du hänger i Asus-båset. Då kan jag tycka att en GameX och en, förlåt, Asus. Inte Asus, Asus, annars får vi problem här med våra lyssnare. För att göra det lite enklare att sortera.
Skulle du även hashtagga Asus i det läget?
Ja.
Jag med. GameX,
om jag Asus. Står i Asus-båset och håller på att fiddla med någonting och kanske till och med skickar en bild, då tycker jag både GameX och Asus har där att göra.
Ja, men det är helt med det. Och jag tyckte vi löste att ämnet ganska bra. Det är helt okej, tycker jag, av Facebook att norpa hashtaggen rakt av och lägga in i Facebook. Det är så vedertaget idag. Och det finns på Tumblr, det finns vad det är, Vine, Instagram, Twitter. Det är så vedertaget idag att det känns helt okej från min sida att de lägger in det i Facebook också. Det skulle vara kul att se om Facebook faktiskt implementerar lite mer realtidsdiskussion nu, att du kan övervaka, ja, men övervaka en hashtag på Twitter, till exempel Eurovision då, så att du får realtid rullandes på dina vänner, vad de säger bara under den hashtaggen till exempel. Det skulle vara kul att se.
Faktiskt. Prenumerera på en hashtag ute på sidan och så kan du egentligen filtrera den prenumerationen på vad dina vänner säger, vad alla säger eller vad alla i Sverige säger, alla i Göteborg säger. Så att du kan liksom själv justera spannet. Ja, det här var lite schysst.
Och framförallt också just med Facebook, att när vi tänker smart TVs i framtiden, att man tittar åt på Melodifestivalen och väljer att jag vill se alla i Göteborg och mina vänners hashtags med Melodifestivalen till exempel just nu, rullandes på skärmen i underkant eller till vänster eller till höger. Xbox One kanske?
Mm. Nu fick vi hashtag moving on här i chatten. Ska vi ta det som en vink att det är dags?
Det är dags att Jesper ska få släppa in Jesper i matchen. Han står och frustar som en tjur i sitt bås här.
Då ska vi prata om Edward Snowden, den här unge man som läckte informationen om Prism, som friskt diskuterats i press och bloggar och av oss i förra veckan också. Han har ju gömt sig och han är väl egentligen världens mest eftersökte man just nu, antar jag, i alla fall av amerikansk underrättelsetjänst och diverse myndigheter. Men där han nu befinner sig så har han släppt lite mer information. Han har tydligen fått med sig en hel bibla med papper. Det han har släppt senast här nu det är och lämnat till The Guardian ännu en gång. Där berättas det om hur GCHQ eller GCHQ som står för Government Communications Headquarters. Hur de under G20-mötet i London 2009 hade avlyssnat telefonsamtal och datatrafik bland utländska politiker. GCHQ. De är lite efter material som USA skulle kunna använda för att ha en liten edge när de förhandlar med de här olika länderna. Så nästan någon sorts utpressnings... De letar efter utpressningsmaterial. Och hur gick de tillväga här då? Jo, det var lite mer så filmistiskt. För det första, och det här har redan BlackBerry varit snabba med att skicka ut en pressrelease om att det här är inte någonting vi har försett. Har de tagit sig in i telefonerna så har de hackat sig in där helt på egen hand. De utländska delegaterna som deltog i G20 som hade Blackberries ska tydligen ha fått dem hackade på något sätt så att de här GCHQ har fått tag på information om vilka de pratat med, vart de har befunnit sig med GPS-data. Och det här är jättekonstigt. Men de här har alltså satt upp fejkade internetcafén i området runt G20-mötet dit delegater på något sätt har visats att här borta minsann har du internet. Där de har spårat och sparat all trafik, keyloggat för konton, lösenord och rubbet. Och här ska man också vara medveten om att NSA delar information med GCHQ. Och de påstås också ha varit inblandade i den här operationen. Och målet för NSAs del här det var egentligen att avlyssna den då ryska presidenten Dmitry, säger vi. Mm. Och enligt de här dokumenten så har de här avlyssningarna som pågick under ett halvårs tid varit mycket framgångsrika. Är det inte så att verkligheten överträffar dikten allt oftare nu för tiden när alla de här smutsiga dokumenten om saker och tings faktiska omständigheter dyker upp? Eller vad tycker du, Tommy?
Ja, men det tycker jag, jag tycker det är bra faktiskt att människor som Ed Snowden finns faktiskt som belyser de här sakerna inifrån. Sen kan man alltid diskutera han som person, för han har ju skrivit på heder och samvete att aldrig prata om det här som han får reda på. Han har ju skrivit på ett dokument att det här ska inte jag prata om. Sen kan man ju fråga om värdet i det han berättar är så samhällsstort liksom, eller nyttigt för samhället att det är okej att han ändå säger det. Jag vet inte. Skitsamma. Han är irrelevant här egentligen. Dokumentet finns ju ute. Och det är förmodligen så kallad man in the middle-attack som de har lekt här med Jesper. Och det är det som Fireship är egentligen. Det är att man sätter upp ett wifi och så skriver man att detta är liksom Bengans café wifi. Öppet, gratis, alla får surfa. Och så bara ser de till att men där kommer rätt person och där sätter han sig. Jag tror till och med att Aktuellt hade med någon svensk hacker som satt på ett café på, om det var Landvetter, nej det kan inte vara, Arlanda var det. Och faktiskt gjorde detta. Och delade ut internet. Och då kan du lyssna på allt att liksom, då går det emellan. Så att det är inga stora svårigheter att det egentligen. Det mer intressanta var ju det här hur de tog sig in i delegaternas telefoner. Det är ju väldigt spännande faktiskt. Mm,
detaljerna där är ju klart sparsamma. De har hackat sig in i telefonerna, det är vad det här dokumentet säger. Sen är det lite känsligt här också för Edward Snowden, han kan ju sin timing för han har släppt dokumentet en dag innan nästa stora G-möte i London. Det kan ju ge lite kylig stämning i de där lokalerna. när det här väl har kommit fram. Jag har inte läst riktigt vad som, hur responsen har varit efter det här, men det är fascinerande ändå om det här är sant. Alltså, att det är ju som på film. Ja, det förutsätter man liksom att verkligheten aldrig är.
Fast, alltså, men jag tror alla inser att det här, samma sak händer ju i öst liksom. Till exempel i Ryssland så är säkert övervakning om inte om möjligt ännu större och mer utbredd också. Jag tror att det finns ju så att alla ambassader har faktiskt så kallade säkra rum där det är liksom i princip igen bommat och bångat ett litet rum där du kan gå in och diskutera saker som inte får avlyssnas. Så alltså den här, vet du det, kalla kriget spioneran är ju inte över på något sätt. Den är bara lite mer digitaliserad egentligen. Att man vill ha en edge mot sina motståndare. Nu pratar inte om krigmässigt sätt motståndare, utan liksom motståndare i diskussioner, politiska debatter, vad det nu kan vara. Och jag tror också att det finns ett ganska utbrett professionellt företagsmässigt industrispionage där hackers hyrs in för att spionera på konkurrenter helt enkelt. Det är helt övertygad om att det pågår. Och även Fjorion är snabb och nämner i chatten Pineapple, eller Wi-Fi Pineapple från Hack5, eller Hacks. Ja, Hack5 är det. Det är också sådana här typiska grejer där du väldigt enkelt kan egentligen avlyssna trafik som går på ett internetcafé. Så att, ja. Sen hela Snowden-storyn här är ju minst sagt intressant, Jesper. Jag är övertygad om, som du sa, tajmingen är ju helt, den är ju väldigt planerad. Jag är övertygad om att The Guardian-reporter, som inte kan namnet på just nu, har satt sig ner med Snowden, fått reda på allting och lagt upp ett år framöver egentligen med leaks. Bara, det här släpper vi då, det här släpper vi då, det här släpper vi då, det här släpper vi då. För det gynnar båda parterna på något vänster. Så att det, sen vet jag inte om, alltså Snowdens exit är där, förutom att kanske att bli det närmaste wasted av CIA liksom. Så han ska väl skriva en bok, kan jag tänka mig, till slut. Om hans liv, och det är så han ska dra in sina pengar igen. För han kan ju aldrig leva ett normalt liv, den här killen.
Ja, inom kort kommer han ju få sitta och med väldigt mycket fritid, antar jag, och kunna fila på sin bok.
Ja, men så är det. Ja, jag ska vidare, Jesper, vi ska inte hänga kvar för länge. Men jag säger som så här, det är inte första gången och sista gången vi pratar om Prism. Eller Snowden i den här showen. Vi kommer prata säkert ett år framöver om det här ärendet.
Det lär vi nog göra.
Ska vi se, smarta klocka, Jeepen. Det är ju någonting du har på din arm just nu.
Nej.
Nej, det var så snyggt för er videotittare.
Undrar var den är någonstans. Det är för obekvämt band på Pebblen. Jag måste skaffa ett nytt armband till den. Gummi och hud.
Går inte hand i hand.
Nej, det är inget bra.
Eller arm i klocka. Vi ska prata lite om i alla fall om att Sony också ger sig in på den smarta klockmarknaden. Det var drygt ett år sedan som Sony utannonserade eller meddelade att de håller på att bygga en liten manik som via Bluetooth då kan kommunicera med mobila enheter som kör Android. Ingen stöd för iOS än så länge i alla fall. Produktnamnet är Sony Smartwatch NM2 och ska då via appar som finns att ladda ner på Google Play kunna förse din klocka på armen eller displayen på armen med funktionsmässiga funktioner. Det fattar vad jag menar. Och att visa information, till exempel ett sms från den här personen och så vidare. Det kan vi till exempel visa då vem det är som ringer. Du kan läsa sms och e-post. Kolla kalendern med mera. Det är en liten färgskärm på 1,3 tum och har tryck och är tryckkänslig och består av blygsamma nästan 128x128 pixlar. Det finns även en inbyggd vibrator inbyggd i den här lilla enheten. Intressant också här att det är väldigt likt det här som Nano när. Heter den iPod Nano? Den kan knipsa på saker.
Den förra och förrförra generationen.
Mm.
Nu är den ju inte, finns inte längre.
Okej. Okay. Det är samma teknik här egentligen. Du kan lika gärna sätta på den på armkavajen eller sätta den i bröstfickan. Eller, ja, den behöver inte vara på armen tekniskt sett, den här grejen. Till exempel montera in i cykeln, Jeppe, kan jag tänka mig. Ett intressant användningsområde för detta.
Mm.
Den där. Intressant också är att den ska ha batteritid i drygt 2-3 dagar vid normal användning. Så det är ju lite intressant, kan jag tycka. Prislappen sägs landa runt 750 svenska pengar.
Den kostade 1500 när den kom för över ett år sedan.
Ja, men är den släppt?
Den är släppt. De har ju bara öppnat upp den nu.
För att var det inte DevKits det där som släpptes då?
Alltså... Sonys smartwatch släpptes i mars förra året.
Ja, men det är helt rätt. Just det. Ja, och det är ju sista delen av nyheten då. Det är ju att deras SDK eller utvecklingskit nu då är släppt öppet. Så att vem som helst kan utveckla för plattformen, för att Sony vill ju ha in mer appar. Så då alltså, jag blev lite småsugen här, Jeppe, på en sån här.
Alltså det hjälper ju inte att jag tycker den ser ganska schysst ut.
Den ser otippat bra ut. Alltså, vad jag känner där spontant med den, det är just att alltså, ganska ofta man sitter i bilen eller är i en situation där det inte är läge att plocka upp sin mobiltelefon, så kan det vara gött att bara kolla på armen. Vad var det jag fick för meddelanden? Är det någonting jag behöver hantera nu, eller kan det vänta till sen egentligen?
Det är ju det jag använder Pebblen till. Det är ju där den skiner just nu, tills den får massa cool funktionalitet, vilket egentligen det man har betalt för, möjligheten att det ska komma. Men just att mobilen i fickan, jeansbyxa, när man sitter ner, det är inte så lätt att få fram en smartphone då. Då surrar det till på armen och du kan läsa mejlet, smset, whatsappet, tweetet. Du behöver inte plocka fram det. Du får liksom möjlighet att avgöra om det är viktigt nog att behöva ta upp enheten, vilket jag tycker känns bra.
Mm. Nej, jag blir lite sugen här, så jag bara tittar igenom snabbt här vad det finns för grejer.
Ghost, det är inte väldigt otippat i det här fallet, för att här har vi ett företag som i Sonys fall, som på något sätt väldigt stor aktör på marknaden rent produkt eller konsumentelektronikmässigt tidigare, men just nu lever lite i det dolda, kan man nästan säga, som faktiskt har en produkt som på marknaden redan och haft i ett år, som besitter de nästan grundläggande delarna utav vad som anses vara en smartwatch idag.
Mm.
Det snabbaste de kan göra, och det de har gjort här, det är att öppna upp den plattformen de redan har istället för att, och jäklar, rykten går om att Apple håller på med en, att Samsung håller på med en, att Google håller på med en, Pebble är den ute. Nu slår vi våra kloka huvuden ihop och så försöker vi hitta på en, vi kanske ska basera den på Android, jag vet inte. Istället så gör de det enda rätta, de har en produkt som har möjligheten, då går de loss på den och då finns den redan här. Och jag tror att det finns en viss vinst i att vara tidigt på marknaden här. Och göra rätt, och att öppna upp känns rätt.
Ja, definitivt. Jag ser ju redan här när jag går igenom Google Play. Bara lite snabbt, lätt och ledigt. Det finns ju ganska mycket. Runkeeper till exempel har stöd för klockan. Och massa annat smått och gott som skulle kunna vara intressant. Sudoku för smartwatch.
Runkeeper är i och för sig som flugor på skit när det gäller att se till att finnas på alla plattformar. För de vill ju att du ska köra Runkeeper när du är ute och sportar. Och då ska alla prylar du kan tänka dig att hänga på fungera med deras enhet. Eller deras program.
Nej, jag har bestämt mig. Jag köper det nu, Jesper.
Köpa.
Klick, 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 klick. Köpt. Jag ska faktiskt kolla om jag kan hämta den i stan på något sätt imorgon. Jag blir inspirerad. Jag tror att plus att jag ser kanske lite businessmöjligheter där att utveckla för den här plattformen. För att alltså, man behöver inte bli Sony Smartwatch-specifik med sin produkt, i och med att det är Android. Man kan ju tänka Pebble-steget också och allting. Jag har en liten idé att jobba på just. En typ av information jag skulle vilja ha i min klocka. Som jag inte vill gå in närmare på just nu.
Då ska jag inte fråga vad det är för en sorts information du vill köpa en pryl för 900 spänn för.
745.
899 på länken du skickade, eller som någon skickade i chatten. Men hittar du den billigare? Absolut.
Webhallen, 749.
Taget. Du, ska jag ta oss vidare eller?
Tycker jag absolut.
Då ska vi hoppa från Sonys smarta klocka ända ner till Microsoft och deras operativsystem Windows Phone. Det är så att de jobbar ganska så hårt på att fylla sin Windows Phone Store. Ni vet ju alla om vad vi tycker om plattformen. Både jag och Tommy har ju uttryckt viss fascination för dess stilistiska utseende. Det ser trevligt ut och vi har egentligen inget emot det. Jag kanske har mindre emot det än vad Tommy har, för att filosofin bakom just Windows Phone kanske mer är åt iOS-hållet än Android-hållet. Det är ganska så snäva ramar för hur saker fungerar. Men för att Windows Phone ska ha någon som helst möjlighet att konkurrera med iOS och med Android, så behöver de en butik med appar som där de specifikt får in de lite större apparna för att ha någonting att pusha för att kunna sälja enheterna. För du kan ha hur bra skärm som helst, hur bra byggkvalitet som helst, hur bra ljud som helst, men finns det inga appar så är du en dead fish in the water. Och Microsoft har insett det här, och Bloomberg, en nyhetsbyrå i USA, de rapporterar att Microsoft just nu erbjuder lite finansiell uppmuntran för att få lite utvalda utvecklare att hoppa på tåget. Just i det här fallet så handlar det om minst 100 000 dollar, men ofta mer erbjuder de till väldigt specifikt utvalda utvecklare av kommersiellt framgångsrika appar på andra plattformar för att de ska anpassa sina appar till Windows Phone. Inga specifika appar nämns av Bloomberg, men vi har sett väldigt populära appar som till exempel Pandora och det extremt populära Temple Run och Jetpack Joyride dyker upp i Windows Phone Store. Och det är nog bara början. Det här ses som någon sorts muta för att få utvecklarna att skapa versioner för Windows Phone-plattformen. Och det är väl tur för Microsoft att de har pengar, för att det är nästan så här de behöver göra, anser jag, för att kunna få fart på den här plattformen. Man får betala sig upp till en konkurrenskraftig nivå, helt enkelt. Och för er utvecklare där ute som sysslar med appar för andra plattformar som kanske inte riktigt har fått eran Angry Birds riktigt än, så erbjuder ju faktiskt Microsoft fortfarande $100 per app, oavsett hur känd eller okänd du är som utvecklare, om du skapar en app för Windows Phone Store. Så känner du att det är lättportat det du sitter med, så kanske det kan vara några easy bucks. Vad vet jag. Gör Microsoft moraliskt rätt, Tommy, och gör Microsoft rätt rent businessmässigt?
De gör väl rätt i båda hållen. Det finns ingen omoral i att köpa produkter på något vänster in i sin butik. Jag tycker att det är ett... Alltså, som du skriver här, det är tur att de har pengar, Microsoft, och de har ju råd att göra det. Och jag tror att alltså, det är en ganska enkel, spend money to make money. Kan de få till exempel, som du skriver, Pandora eller Temple Run eller Jetpack Joyride att dyka upp i Windows Phone, så kanske det får över några att köpa en Windows Phone, kommer in i ekosystemet, konsumera mer appar, kanske köper en Xbox One på köpet. Du vet, kommer in i den världen. Så att $100,000, det är inte mycket pengar för att få in till exempel Pandora på Windows Phone. Så att, och de kallar väl det för någon form av stöd, alltså utvecklingsstödspengar eller något sånt där. Men jag tror att det finns en liten caveat eller lite sån här gacha i detta också. Jag tror att det är så att du får endast den här bonusen eller de här pengarna om du använder en Microsoft-certifierad partner som utvecklar appen åt dig eller med dig. Och att den partnern ska ha någon viss peng också. Det är någonting extra där som ingår, har jag för mig när jag läste om detta för ett tag sedan. Så att, som apotekaren skriver, slashat app till Windows Phone 8, $100,000, rätt in i kontot, Jesper. Vi kanske ska börja med att släppa vår app då till Android och iOS.
Vi kan kalla det där version 2.
Mm. Men jag kan faktiskt nämna det, även då pratar om våran eller slash app, så är det på god väg faktiskt. Både Smiley, jag och Kotten, huvudsakligen Smiley och Kottens tjej tror jag, är väldigt aktiva med utvecklingen. Och som sagt var, i sommar, ja, men det är inte omöjligt. Vi kommer en dag närmare faktiskt. Det är till och med så att Jesper har lagt in i projektet för att vara med och fixa lite grejer. Så att, nej, jag ser någon form av mål i tunneln, Jesper, med våra appar.
Mm, jag ska klicka mig in här på vårat forum.slashat.se till apputveckling. Jag ska bara se när de här trådarna skapades.
Februari,
mars, april, maj, juni. Det är 4 månader.
Ja, men jag tror jag har sagt, jag kan eventuellt ha sagt innan sommaren, men i sommar. Oh.
I sommar. Cutting it close.
Ja, i sommar ska jag nog säga. Och då fram till augusti. Sen så ska jag också nämna det, jag var på Android-sidan, så finns det ju Nightlist. Ni kan börja köra appen nu om ni har Android.
Jag vill tro att Kottkrig kör sin app just nu, va?
Japp. Men det är lite mer analt, för att använda ett ganska dumt uttryck, på iOS. Vem som helst kan ju inte bara ladda ner iOS-appen och slänga in den i sin telefon. På Android kan man ju i det närmaste få minutbilds egentligen från det som Smiley kodar just nu. Så att jag lägger in det som en liten bonuslänk då i våra show notes. Det är till Nightly Builds som Smiley slash, eller Niklas aka Smiley sköter åt oss. Så ni kan få testa appen redan nu faktiskt om ni är sugna. Men det är work in progress. Men vi börjar få ner någon form av designspråk nu tycker jag, som jag är väldigt nöjd med. I alla fall på Android-sidan.
Trevligt. Ja, vi ser fram emot framgång.
Ja, det gör jag också. Framgång förresten, det har det blivit... Nej, jag väntar med mitt ämne och kör veckans forumtråd istället.
Kör va.
Vi tänkte ju faktiskt ha som förslag att veckans forumtråd skulle vara veckans forum. Och veckans forum skulle då ha varit Slashats forum, som Jeppe har varit duktig och lagt en väldigt vacker hand över, Jeppe. För det har hänt ganska mycket på forumet på senaste veckan.
ja, ni som är lite närmare än ni som är längst bort kanske vet om att jag tycker att PHB, BB och V-Bulletin och alla de här forumplattformarna ser fruktansvärt gamla ut. Det är Netscape Navigator-tid design, och någonstans så fick jag lite nog och kände att nej, det måste gå att göra någonting åt forumet. Jag har varit på Tommy och petat honom på axeln, tycker att kom igen, ska vi inte byta till någon lite modernare plattform, och inser snabbt att det finns inte så där fasligt många moderna plattformar för just forum idag. Och vill man ha en modern så kostar det snabbt pengar. Och då sprang jag på möjligheterna. Jag hittade ett responsivt tema för just den plattformen vi använder, och jag tänkte, men vad tusan, vi provar att slänga in den där och så slashifierar vi den, och helt plötsligt så blir det alldeles utmärkt vackert och ser om inte annat modernt ut, och så blir det responsivt på köpet.
Mm. Det ser väldigt bra ut. Nu var ju inte detta veckans forumtråd, men det skulle kunna ha varit det. Men vi uppmanar alla som kanske känner
veckans forumtråd ligger i veckans, eller årets forum.
Ja, exakt. Men är det så att du har varit på forumet innan och känt att det här ser ut som någon kvarleva från tidigt 2000-tal, så ge den en chans till nu. För att det känns som att vissa funktioner har flyttats fram i det här temat, så det känns som att den är mer feature complete nu faktiskt än med originaltemat. Ja. Ny layout i alla fall. Ska vi se, med veckans forumtråd då, som Magnus Jonasson alltid varje vecka plockar fram något extra intressant ur våran forumskörd, så tar han fram den här veckan någon som hoppat på hashtag crop100. Det är jag fick med en hashtag-topic här. Det är en liten annorlunda veckans, skriver Magnus själv här. Han tänkte ge mig och Jesper möjlighet att snacka lite fritt om sina inlägg. Vad skriver han egentligen här?
Jag kan ta över här i och med att jag har postat topicen helt enkelt. Crop100, eller hashtag Crop100, det är ett projekt utav två killar. Det hade varit bra om jag skrev ner namnet på de här just nu. Googla. Jo, Mikael Kasarnovic och Fredrik Waster. Inte bekanta, men jag känner till killarna via diverse forum som jag har hängt på under lite längre tid. Och jag hamnade på just Crop100-bloggen som ligger på just crop100.org, om inte jag minns helt fel. Så är det. Vad är då Crop100? Jo, det är något sorts sätt att inse att man ska reflektera över vad alla ens prylar gör med dig själv som person, mot samhället, ekonomi, miljö. Och någonstans här försöka göra någon sorts mental och fysisk rensning utav vad man samlar på sig. För du och jag, Tommy, likt många av våra lyssnare, är experter på att samla på oss den mer eller mindre nödvändiga prylen efter den andra. Och Crop100 betyder helt enkelt att skala av 100 prylar runt omkring dig i ditt liv på ett år. Du har ett år på dig att göra, eller ja, det här är
liksom ingen, du, Jesper?
Ingen tävling, det är bara helt upp till dig själv. Men på ett år ska du göra det med 100 prylar, det är liksom premissen för det hela. Och jag kände så här, jag har så fruktansvärt mycket prylar runt omkring mig. Jag tänkte, jag måste höra om det är någon annan som känner likadant. Och så här långt i den tråden så är det fler som har reagerat på samma vis. Och jag har redan börjat, nu, ni som tittar på videoversionen, det står lite saker där uppe på bänken. Jag har lite mixerbord, jag har en extremt havererad Mac Mini. Lite laddare, jag har någon AirPort Express, någon mikrofon, någon Fader Fox MIDI controller. Jag tänkte, ja, vad fasen, det är väl lika bra att bara slänga ut det. Och slänga ut det i Crop100s värld är helt enkelt sälj, donera, skänk till välgörenhet eller i värsta fall släng. Och håll koll. Du ska räkna dina, så du ska hålla koll på dem. Och slänga 100 på ett år, det blir lite sådär runt en var tredje dag. Jag kommer inte fixa 100, men det känns skönt att göra så med saker som den ligger faktiskt, den här AirPort Expressen jag har liggande. Mycket bra exempel. Det är en fantastisk enhet, men jag har egentligen ingen som helst användning för den.
Hmm.
Den ligger bara och samlar damm i en låda. Så det måste finnas fler där ute än mig och Jonasson och ett par till i tråden här på forumet som tycker att kanske bara ska försöka städa upp lite. Jag minns någon gång när jag strax innan jag fyllde 30, då får man också en sån moment. Förenkla världen. Man liksom samlar sina lån, man skär ner på konstiga saker, liksom, man liksom förenklar livet på något sätt, och rent ekonomiskt och rent lånmässigt har jag gjort det, och nu kan man lika gärna göra det prylmässigt också. Så varför inte, är det någon där ute som känner att det här låter som någonting för mig, så för det första så går man till forum.slashat.se och berättar hur mycket man förstår att det här är en bra idé, och för det andra så kan man ju ta sig till crop100.org, och det är alltså crop100.org. Göteborg och läsa på lite mer om det här svenska initiativet.
Alltså,
så det är om det.
Det här är alltså inte teknikspecifikt. Det är liksom vad som helst. Den här pennan.
Jag såg någon på Crop One Handel som nyligen gjorde sig om en ryggsäck med ett laptopfack. Jag vet inte, det...
Alltså, ja, jag vet. Alltså, det låter lite
du kommer ju snart ha väldigt många nasar som ligger och samlar, samlar damm.
Det är faktiskt sant. Nej, jag klurar lite på det här. Alltså, man skulle kunna samkört det här med någon form av mer samhällstjänst som insamling till myrorna eller till Röda Korset eller något sånt där. Liksom,
att man fast det här handlar ju om dig, inte om andra.
Jo, men det är klart. Men nu har vi folk som kastar bort saker i tid och otid.
Kastar är det absolut sista utväg, meddelar de också. Det här handlar om att ge till vänner, sälj eller donera.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och jag har gjort det här till någon sorts grej. Jag ska ju köpa en MacBook Retina så fort den kommer med en Haswell-processor. Och jag försöker liksom göra ett experiment här också av det och se hur mycket av den kan jag finansiera med saker som jag egentligen bara har i lådor.
Mm.
Det ska bli intressant att se.
Ja, okej. Okay. Ja, okay. Man inte får slänga det. Det handlar inte om bara om att göra sig fri från pilarna för sakens skull. Det handlar mer om att man faktiskt ska se till att de hamnar i någon annans händer som behöver dem kanske mer på något sätt.
Identifiera bristen på behov du har av prylen och se till att någon annan som är i behov av den får den. Antingen genom att du ger den eller att du genom att du säljer den till dem.
Mm. Okej, okay, okay, nu är jag lite mer ombord och förstår hur det funkar. Och det är förutom veckans forumtråd. Så är det så att ni har åsikter så ska ni gå till
forum.slashat.se är domänen. Om du
ja, men jag tänkte allmänt övrigt. Ligger nu där.
Ja, ah, just det. Precis.
Och så jag tänkte. Så där finns det om ni vill diskutera detta. Det är ganska livlig diskussion redan nu i den topiken faktiskt. Vad man kan det bort. Och är det så att ni i vårt saker som Jonasson skriver också i Jeppe sa så bara kristalliserar jag eller cementerar det att det finns ju forum.se och våran bortskänkes-sektion.
Vaniljglass i chatten här undrar om 100 stycken 1U-servrar räknas. Det som bortskänktes i våran köp, säljes, bytes och bortskänkes-kategori. Man hade kunnat gå i mål här på en dag.
Faktiskt en användare som heter Elias som skänkte bort 100 stycken servrar till den som ville ha. De försvann rätt fort, kan jag så kan, har ni ju en minut över, gå och kolla faktiskt. Köp, bytes, säljes och skänkes i forumet. Väldigt intressant. Men nu, we digress, my good friend. Vi måste vidare.
Vi har ju inte kommit någonstans.
Ja, halvvägs. Jag i alla fall.
Två ish. Ämnena, okej. Okay. Är det min ish. Eller är det jag eller du som pratar?
Det är jag som ska låta. Jag ska prata lite om roamingavgifter. Vi lovade göra en liten update där från Neelie Kroes, den här damen som faktiskt, vad var det nu för ett par veckor sedan, gick ut och sa att hon ska ta bort det här roaming-skiten i Europa. Hon ska städa upp i träsket och få det att funka betydligt bättre än vad det gör idag. Och det är nämligen som så att hon har faktiskt följt upp på det löftet. Och det är att hennes löfte kommer att infrias, verkar det som. Och ett beslut som togs då tidigare i veckan. Roamingavgifter för samtal och datatrafik ska bort inom unionen från och med nästa år, Jesper. Det kommer enbart då gälla för EU-medborgare med europeisk operatör. Vilket innebär då att personer som bor utanför EU fortfarande kommer att betala med vanliga, till exempel amerikanerna här och allting. Så det gäller bara oss EU-medborgare detta. Men är du bosatt då i en av de 27 EU-länderna så är det faktiskt rent praktiskt så att kostnaden för att ringa, sms och använda datatrafik kommer vara densamma i till exempel Italien som om det är om du vore hemma i Sverige. Jag har skrivit här, sucks to be Norway just nu i detta läget. Och de har ju räknat på det här såklart EU-kommissionen och kommer fram till att initialt innebär det cirka 2% mindre intäkter för operatörerna. Men de menar på då att visst, det ni förlorar på roaming-inkomsterna kommer ni tjäna tillbaka tiofalt i det att jag, Tommy, kommer ju spendera mycket, mycket mer roaming-tid nu när jag är utomlands. Att man kommer ju använda deras nät mycket, mycket mer och deras tjänster och sms. Och, för de får ju tillräckna sig pengarna då, kan jag tänka mig, den operatören som det är på. Jag skrev, hur fucking är Jesper? Det här är ju skitbra.
Det är sant och vi får heller inte glömma här att tidigast om ett år.
Ja, det är sant.
Så att det kan dra ut lite på tiden, det kan det absolut.
Men alltså att det faktiskt blev det ord till handling och det faktiskt det har ju hänt, beslutet har ju tagits. Det här ska inom nästa, ja, det ska igång.
Mm. Ja, det är imponerande och välbehövligt. Jag har inte så mycket mer att säga. Tumme upp där också.
Ja, men vi är nöjda. Det var en liten update, men skönt i alla fall att det har klubbats nu och blir verkligt. Det var inte som jag trodde kanske ett politiskt utspel från damen i fråga, utan det var faktiskt så att det fanns lite realism bakom också.
Det här knyter ju an lite grann till något som jag har kikat på ett par, ja, gett mig in på. Någonting som heter fogmobile.com. Ett simkort du poppar i din enhet när du är ute och reser. Där du har full kontroll på, och för det första få ner priserna ganska ordentligt. Och de låser upp olika marknader. Det är lite bökigt, men de har någon sorts väntelista här för den som vill ha ett fogkort. Så vill man kika mer på det. Det är lite intressant, men det är svårt att förklara. Ta er till fogmobile.com. Jag har ett simkort på väg in, så ska jag tycka till om det vid ett senare tillfälle.
Spännande. Mm-hmm. Ja, det är du.
Det gör jag, just det. Ska vi se, vad hade vi våra show notes nu?
Du ska prata om 3D.
3D, ja. ESPN, eller Entertainment Sports Programming Network i USA, var väl en av de få riktigt stora aktörerna som gav sig in på att sända 3D. I och med deras kanal ESPN 3D som lanserades för inte så där fasligt länge sedan. Men det varade inte så fasligt länge. Nu har de meddelat att de lägger ner vid årets slut. Och de förklarar att kort och gott det här har att göra med att det finns inte tillräckligt många intresserade kunder. Och det kan väl ha att göra med 3D. Det gjorde ju faktiskt en extremt snabb debut. Vi har till och med i Slashat pratat om hur förvånade vi är över att 3D hittade in i konsumentelektronik så fort. Vi trodde det skulle dröja, men puff, så hade alla tv-apparater 3D-stöd. Men det verkar inte ha betytt att folk var intresserade av 3D i hemmet, och det har då ESPN nu tydligt märkt av. En talesperson på ESPN har däremot hälsat att de anser sig vara bäst, de vet mest om hur man sänder 3D sport i 3D. Och lovar att inte stänga några dörrar. Så skulle nu 3D-formatet än en gång blossa upp som ett... Eller än en gång. Skulle 3D-formatet någon gång blossa upp som en faktisk användbar teknik som folk är beredda att ta till sig, så är de först med att ta tillbaka den här kanalen och börja sända sport i 3D. Och Tommy. Jag har inte så där fasligt mycket tid på oss. Jag tycker... Vi är fascinerade över att 3D har kommit så snabbt, men faktum är att ingenting har kommit så snabbt. Vi har faktiskt inte kommit särskilt långt. Vi har inte ens HD-sändningar. Det är väldigt, väldigt få kanaler, och det kostar oftast alldeles för mycket att få HD. Och när vi säger HD så betyder det 720p då. Vi har liksom inte, vi är inte i närheten av 4K, vi är inte i närheten av 3D, och folk är inte intresserade. Folk har för liten tv och sitter för långt ifrån för att bry sig att är HD. Kommer 3D ta fart hemma?
Nej.
Nej. Varför Nej. Kommer det inte ta fart hemma?
Alltså, för att så länge man dels behöver ha glasögonen för att kunna se 3D, så kommer det aldrig riktigt slå igenom. Jag tror att de gjorde för många, vad heter det, när man inte genvägar, utan för många... hjälp mig nu, Jesper. Om man gör någonting, men man har inte gjort det hela vägen, det är många kompromisser på vägen för att få 3D-upplevelsen in i vardagsrummen. Att du behöver ha glasögon, du behöver sitta precis framför tvn, du behöver ha speciella DVD-releaser som är 3D-releaser. Det var så många kompromisser för att få tekniken att funka att man glömde av konsumenten som egentligen inte var så intresserad av 3D. Jag menar, 3D är grymt imponerande i en biosalong när man sitter ner 2-3 timmar för att se på en film och äta popcorn och mysa, och då kan det vara kul med 3D. Jag tycker till och med 3D faktiskt förhöjer upplevelsen för mig. Men alltså, älskling, ska vi kolla på en ny film? Ja, vänta, ska bara glasögonen, jag glömde ladda glasögonen. Och du vet, nej, det fel tänk från första början med 3D. Och varför ESPN ska ha en 3D-sportkanal, det förstår jag överhuvudtaget inte, för att leverera. Alltså, de borde ju kunna ha insett det. Klart, det finns ett marknadsföringsvärde naturligtvis för ESPN att de var världens...
Först med 3D, sen sport. Ja. Det är en cool badge att ha, antar jag. Om det skulle ta fart.
Ja, men verkligen. Så jag menar, jag förstår att varför de valde att göra det, och är det ingen monstruös investering för dem att sända i 3D-sport på en viss 3D-kanal? Okej, fair enough, då kör vi på det. Men jag kan tänka mig att bara att filma sport i 3D måste ju vara ett härke. Det blir en helt annan kamerauppsättning för att bara få det att funka. Sen kan jag också nämna att det här är helt fel forum, och 99% av våra lyssnare kommer att tröttna på att lyssna på detta. Men varför sänder man fotboll från sidan, Jesper, när man filmar? Eller hockey? Varför gör de inte som tv-spelen och filmar bakifrån det anfallande laget?
bakifrån det anfallande laget, då ser du ju ingenting av det som händer när det börjar bli bränna.
Jo, men det är det du gör, för att du får ju mycket bättre uppfattning om, som ett schack liksom, om du tänker dig. Att du ser hur ser mina pjäser ut. Han springer i djupled, eller han springer längst fram då, för att prata mindre sportspråk. Han kan passa till honom. Alltså, jag hoppas någon provar.
Är det inte alla spel från sidan?
Så, filmat jag som underhållning för oss åskådare. Men när
spel.
Du
spelar... Nej, är när spelen, är de uppifrån framåt?
De är väl bakifrån, inte jag minns fel. Alltså är FIFA från sidan, säger anonym lyssnare, för jag hade spelat FIFA.
Jag har sett ett sportspel uppifrån, men nu spelar jag inte sportspel.
Jag tror Madden NFL är bakifrån helt och hållet. Fast där är det ett strategiskt spel. Du ska ju se vilken formation motståndarna har.
Madden bakifrån, det är ingenting jag känner skulle säljas så där fasligt bra, men
ja, det där var ju vi försvann helt och hållet fel från ämnet här.
Yep.
Men jag hoppas, jag har en vision om att det skulle vara en bättre sportupplevelse än 3D då, för att komma tillbaka till ämnet, om man filmar det bakifrån, det anfallande laget, så byter man helt enkelt sida.
Varför inte fotbollsspelen i first person? Du frustar längs gräsmattan, lubbar, springer, någon kickar bort bollen, du trillar, du har en knapp du trycker på för att få fake ont och så vidare. Sen upp och hoppa, springa som tusan. Det kunde vara något, men det kanske finns, vad vet jag. Jag har aldrig köpt ett sportspel hela mitt liv, det syns om inte annat.
Top Dog Swear i chatten påpekar absolut att FIFA 13 går att spela så man ser ryggen på sina spelare. Så att lite rätt hade jag i alla fall.
Ja, okay,
i FIFA-sammanhang. Kanske FIFA från första FIFA för 1908-bitars som bara var från sidan. Och vet jag. Men i alla fall tillbaka till 3D. Men 3D är dött. Förutom på biosalongen. Du, apropå biosalong, får få lite biosnack här. Det finns rörliga stolar när man kollar på bio i USA. Tror du det är någonting som kommer hitta hit i Sverige?
Då hamnar vi i atmosfär på Lisebergsberget där, och jag har provat och viss effekt.
Atmosfär eller bio?
Biosalongen i atmosfär, alltså byggnaden där så att säga. Det bidrar lite, gör det. Jag har även provat i USA vid ett par tillfällen. Bidrar lite, men jag tror inte det kommer inte ta fart.
Alltså, för jag tänker att de måste...
Inte för film i alla fall.
För de måste ju hitta lite uspar liksom, för att dra oss till biosalongen.
När man vad säger som halva priset på biljett och popcorn?
Herre Jesu barnet, vad håller SF på med? Jag klickade på en annonsbanner på array.se av alla sajter till the intern för att
Google
se trailern. Ja. Och jag kommer till sf.se trailersektion där de först vill visa mig 20 minuter reklamfilm om Nordea. Innan jag får se 30 sekunder trailer för filmen som jag eventuellt vill köpa en biljett till från dem.
Och när du väl har köpt biljett, sätter dig i salongen och ljuset släcks. Vad tror du att du ser reklamfilm för då?
Det är förmodligen Nordea igen då, eller SB eller vad det var. Alltså det är helt sjukt. Jag tänkte, alltså, hur kan ni driva en business, sf.se? Nej, jag fattar inte. Jag tittar inte på reklam. Eller jag tittar inte på trailern för övrigt. Jag bara stängde ner.
Helt rätt.
Ja.
Jag kan tipsa folk om apple.com/trailers. Inte för att Apple har så falskt mycket med film att göra, men där samlar de alla trailers i kronologisk ordning. Det är ett utmärkt ställe, reklamfritt ställe, ett HD-ställe att hålla koll på kommande filmer.
Mm. Ja, men det är klart, det skulle jag. Men jag var bara, det var spur of the moment. Jag såg bannern, jag ville faktiskt se den trailern. Jag hade tid att kolla på trailern just då, men de 30 sekunderna jag hade att kolla gick åt 20 sekunder för att kolla på om Nordea och någon ny grej de hade. Så att, nej. Och rörliga stolar, jag tror det finns någonting med det, du vet, i en stor explosion så bara... Att liksom, jag vet inte. Jag tänker Transformers 4.
Säger jag.
Ja, de måste ju hitta lite andra infallsvägar liksom för att dra oss till biografen. Men halva priset, som du säger, Jesper, det är till att börja med.
Du, vi är inte så snabba idag. Ska vi skicka dig vidare till ditt nästa ämne kanske?
Ja, jag pratade om det att Google har blivit helt loony. För deras nya projekt heter Project Loon. Vad betyder det då? Det låter nästan som ett aprilskämt, men det är faktiskt så att Project Loon håller på att testas på Nya Zeeland då. Och det är Google som har släppt upp ungefär runt 30 ballonger. Drygt 30 ballonger, som är cirka 15 meter i diameter rätt upp i atmosfären. Alltså vi snackar alltså den luftytan som finns ovanför där planen går egentligen. Eller är det stratosfären? Nej, atmosfären är det, va? Stratosfär. Chatten?
Stratosfär. Strato är väl långt, jävla långt upp, va?
Ja, men det här är jävla långt upp. Det här är alltså ovanför flygplanen. Stratosfär, säger fryst pingvin.
Om du pratar så googla. Nu har jag en fin bild här, Tommy.
Okej, vad är det då?
Om nätet bara kunde ladda lite snabbare. Längst ner troposfären. Därefter kommer stratosfären. Troposfären och stratosfären, det är där planen flyger, ungefär gränsen däremellan. Sen kommer det upp i mesosfär.
Ja, just det. Den ja. Så det är stratosfären då, misstänker jag.
Det måste vara stratosfären. För mesosfären, det där kometer trillar in och brinner upp. Och sen thermosfär, det är där uppe där rymdfärjor och aliens bor.
Okej, hur som helst så är det i alla fall 2 gånger högre än vad de kommersiella flygplanen flyger runt. Så inga ballonger krockar med flygplan och vice versa då, naturligtvis. Ballongerna innehåller då elektronisk utrustning som radioantenner, flygdator, kontrollsystem, solpaneler. För det är coolt, Jesper. De drivs av solpaneler för att det är ju oskymd sol där uppe. Det är ju ovanför molnen. Så de har ju alltid full sol när solen är uppe då, naturligtvis på den sidan av jordklotet för att det laddas då. Ballongerna, de har helt enkelt räknat ut detta då, att de kommer att släppa upp ballongerna i luften och sen så kommer vindarna där uppe ta tag i dem och driva dem på något sätt i vissa banor som då kan förutsägas då med ballongerna. Ballongerna kommer sväva i ungefär 100 dagar och vad kommer de göra? Jo, varje ballong kommer sprida internet i ett område stort som ungefär 40 kilometer i diameter. Tanken med detta den här projektet då är att möjliggöra internet till tredje världen eller internet där ett ställe där det är svårt traditionellt sätt att komma åt internet. Till exempel om du bor säg i Himalayas fot liksom, så är det ju ganska svårt att få tag på en vettig antenn för att antennen bryts ju av berg. Men om du har ballonger som är rätt upp ovanför dig, till exempel då i Lerufar
hemma hos mig.
Ja, farten är drygt 3G meddelar de, så det är ingen monsterös fart. Men poängen är att med att du har ballongen ovanför dig så finns det ingenting som blockerar signalen på något sätt. Det
är väldigt... Ja, molnen här, nu ska vi inte glömma molnen och regn och fan vet vad allt kan vara där uppe i himlen.
Bättre i alla fall än att flytta på Himalaya, tänker jag.
Jag måste ju fråga, de här 40 kilometerna måste ju vara radio och inte diameter. För är det diameter på 40 kilometer och så är den 20 kilometer upp, då är det precis så signalen når ner till marken igen. Ja, så fyller det ingen som helst funktion där uppe. Om inte planet flyger förbi extra långsamt så rinner liksom tanken i mejlen.
Grejen med det är att för att komma åt internet så måste du köpa eller få en liten miniantenn som du monterar på ditt tak som tar emot signalen.
Men om ballongen har 40 km räckvidd så är... Jag förstår inte det här med radiosignaler.
Inte jag heller.
Nej, jag kanske ska tystna här innan jag gör mig av med lyssnare. Men vad bra!
Ja, men poängen är ju såklart att Google vill ju att fler ska använda internet. För använder fler internet så kommer fler googla. Och kommer fler googla så tjänar Google mer pengar. Så att det är ju det handlar om naturligtvis. Det är fortfarande i testfasen och som jag sa, uppkopplingen kommer vara ungefär en 3G-anslutning. Och kan erbjudas till ungefär 50 testare nu på Nya Zeeland så de får prova detta. Google meddelar också att de har råd och de har tänkt att de har möjlighet att göra en tillräckligt stor ballongflotta då för att kunna erbjuda interkoppling till i princip hela världen faktiskt. Eller pengar att göra det, om det skulle vara så. Det ska också nämnas då att experter varnar för svårigheter om att synkronisera flera ballonger för att de reläar ju internet till varandra ballongerna här uppe i stratosfären. Och intressant också är att i varje stor stad runt om i världen så måste Google montera en monsterös stor parabol som skickar internetsignalen upp till en ballong. Sen via ett litet mesh-nätverk förstod jag det som delar ut internet till ballongerna runt omkring sig. På något vänster. Det här går ju långt över min kunskap. Det.
Man kan ju inte bara ladda över internet på en hårddisk och skicka upp ballongen. Det kommer bli trist väldigt fort och inte särskilt socialt.
Chatta med sig själv. Din syster gjorde väl det, va?
Jajamän, hon träffar ju folk på nätet utan internet. Det var ju ett år innan vi fick internet. Men fan, det var ändå trevligt folk hon träffade. Så att, man ska aldrig säga aldrig.
Nej, det ska man verkligen inte göra. Och som apotekare säger, vad händer om ballongerna ramlar ner? Det finns jättemånga frågetecken runt omkring det här. Men man ska också nämna det att Google är inte först med den här idén på något sätt. Amerikanska dataföretag använder sig redan av liknande teknik för kommunikation. Och även övervakningsfirmor säljer utrustning som påminner just om ballongerna. Allt detta enligt BBC. Ska vi se, vi har inte mycket att diskutera det, Jesper. Men jag tycker det är kul med att de har de här Project X-grejerna, eller Lab X hos Google, att de faktiskt provar. Glass är också ett Lab X-projekt och även self-driving cars eller autonomous cars. Så vi får se vart vi kommer där. Nu ska jag tända min lampa så man ser mig lite extra snyggt, Jesper.
Tycker du ska göra. Och jag väntar ju bara på att Google ska komma och välja Mölndal, Östra Mölndal, som område för att testa sin fiberuppkoppling på 1 gigabit.
Ja,
det... bara för att testa. Jag lovar att verkligen sätta den under prov. Så här är calling out to Google. Ge mig en gigabit fiber. Du, vi har redan såsatt. Ska jag ta oss vidare?
Varsågod.
Då ska vi prata om whistleblower nummer 2, Bradley Manning. Mannen som anklagas för att ha överlämnat dokument till WikiLeaks. Ni kanske känner till, utöver den här våran gode vän är väl kanske att ta i, Assange. Mm. Från WikiLeaks. Killen satt ju inte på det här materialet själv, utan han har fått det från en militär i USA vid namn Bradley Manning. Han har suttit inlåst sedan 2010 och har under den perioden också nominerats till fredspris vid två tillfällen. Men nu har hans rättegång i alla fall börjat. Då det handlar om en militär domstol så har allmänheten dessvärre ganska dålig insyn i vad som händer i de här rättegångarna, och militären delar inte heller med sig om vad som händer där inne Till media, utan media får i så fall ansöka om pressakkreditering in. Väl där inne så får inte elektroniska prylar användas överhuvudtaget i en militär domstol. Och av den anledningen så har FPF, Freedom of the Press Foundation, dragit igång en insamling, en liten crowdfunding, för att anlita två stycken stenografer. Och nu, unga lyssnare, om vi har några sådana unga lyssnare som inte vet vad en stenograf är. Stenograf, extremt enkelt förklarat, är någon som kan skriva ner saker jävligt fort genom ett genialiskt skriftsystem som bygger på att man skriver nog på något sätt fonetiskt, har jag förstått. Det är därför det ser olika ut för olika språk. Men det är väl i alla fall ett känns som jag pratar om någonting jag inte egentligen kan någonting om här, men någonting journalister i alla fall förr i tiden ofta använde för att få ner svar på frågor snabbt i en tid innan bandinspelaren, så att säga. Bandinspelaren, fan, jag låter ju bara äldre och äldre här. I alla fall, den här crowdfundade grejen från FPF, de har alltså fått fram pengarna också, så de har skickat två stycken stenografer, för de tycker att en rättegång mot Bradley Manning av just det här anledningen med dokument till WikiLeaks, det anses av dem vara en historisk rättegång, och de vill att den ska dokumenteras, och elektronisk utrustning är ju inte välkommen där inne, och de vill ha ren data vad som händer där inne utöver media som släpps in, och därför så skickar de här dit, och de blev nekade och fick inte komma in. Och det hade att göra med att 350 mediebyråer hade ansökt om presstillgång, och endast 80 utav de 350 hade fått tillgång. Utav de här 80 så är det bara 10 tillåtna i salongen åt gången, för lokalen de befinner sig i får inte släppa in fler än 10 utöver de som är delaktiga i rättegången enligt brandföreskrifter. Men FPF tog det här till någon sorts domare som då beslöt att de här stenograferna faktiskt, ja, det är inte båda, utan en åt gången, de jobbar väl i skift, att de faktiskt ska få vara med under resten av rättegången. Och det handlades då, eller vad domaren egentligen byggde sitt beslut på var att det stärker den anklagades sjätte tillägg, eller sixth amendment. Ni gillar ju inte när vi pratar svengelska här, så tar vi både svenska och engelska. Och vad sixth, det är ett jävla ord.
Sixth sense,
kom ihåg att jag hade problem med. Sjätte tillägget i alla fall. Vilket ger den anklagad i en rättegång rätt till en inte utdragen rättegång. Den ska vara publik så att alla har möjlighet att ta del av historien, och att juryn ska vara opartisk. Och för att den ska vara publik så tyckte helt enkelt den här domaren att det var inte mer än rätt för den här Manning att, speciellt i det här fallet, att faktiskt ha de här på plats. Så de får vara med under hela rättegången. Däremot kan beslutet om att släppa in dem dras tillbaka om inte reglerna uppfylls. Och ett exempel på regler som inte uppfylls är att det har redan läckt en inspelning, en ljudinspelning på Mannings pre-trial redogörelse. Och det är inte så populärt på ett ställe som inte tillåter elektronik. Men det är ändå snyggt löst, för att jag tror att det här är ändå det första av sitt slag, och jag känner också att det är på något sätt viktigt att det dokumenteras sakenligt och inte med en mediatwist. Så att det är helt rätt. Snyggt gjort.
Vad tur att jag inte kommenterade mitt i ditt ämne utan faktiskt läste på och lyssnade vad du sa ordentligt. Jag trodde stenografi. Det var att man, så runor trodde jag du började prata om där i början. Aj, liksom,
aj, det här kan bli pinsamt.
Ding, 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 ding. Vad tänkte jag, vänta lite här nu. Hur kan det här vara snabbare än att skriva med papper och penna? Men nu förstår jag ju helt enkelt. Och jag har läst på ganska mycket här nu under ämnet här. Och det är faktiskt så att även Astrid Lindgren var faktiskt en stenograf. Även Charles Dickens.
Så där, ja.
Optimal. Och jag blir instantly nyfiken här nu då. Hur det här funkar. Man blir nyfiken på att läsa på. Sen inser att jag skriver i princip aldrig med handen. Så jag hoppar över det.
Men då jag gör det ibland, men det syns varje gång att jag inte gör det här så ofta.
Det är samma här.
Det är inte fonten jag hade valt.
Men då fick jag en ny tanke. Stenografi-tangentbord.
Men det där finns ju faktiskt. Mm. Jag tror det är ett holländskt bolag, och nu byter vi verkligen spår på det här ämnet, men let's pick up the ball and run with it. Killar som live-översätter tv för döva gör det i textform, och de har liksom inte tid att skriva hela ord. Så de har tangentbord, nu vet inte jag, de gick igenom massa olika, så jag kan blanda ihop de här, men du stoppar ner händerna, det är som en handske fast med bara spetsarna.
Mm.
Du stoppar liksom ner fingrarna i något som ser ut som en handske, fast de är bara en 2-3 cm djupa. Sen har du liksom tangenter åt alla håll på alla fingrar. Oh, så att uppåt, neråt, vänster, höger för varje finger. Och på något sätt så de skriver inte ord bokstav för bokstav, utan de skriver ord genom kombinationer. Så de kan liksom live-översätta tv. Vilket när de visade det, de visade, när det sitter två holländare och översätter någon, jag vet inte, någon sorts gala, ser det sjukt imponerande ut.
Ja, det används ju ibland även i Sverige, de här grejerna. Man märker också att den ibland är fel och sånt där, såklart.
Absolut. Men de ser lite långsamma ut. Där går det fasen undan alltså. Jag tror det, här sitter någon sån pekfingervalspolis. Och nu menar jag inte illa mot poliser som eventuellt lyssnar. Men det gäller att hålla tempo.
Ja, det är det. Finns det i domstol också någon liknande sån här grej, va? Någon diarie. Ja, precis.
Fast jag vet inte, de skrev. Jag trodde de körde någon... Jag bara körde om.
För det borde också vara någon form av stenografi. Att för de ska ju skriva ner allt som sägs i domstolen.
Jag antar att det borde vara något stenografiskt eller det digitala motsvarigheten. För att de sitter ju inte där och knapprar ord för ord.
Skulle kunna spela in också samtidigt.
Stenografi.
På band.
Det verkar som Fjorjun här i chatten vet väldigt mycket om stenografi. Vi får fråga honom.
Ja, vi får höra det efter snacket där. Ska vi se, mitt sista ämne för kvällen. Vi har gått långt över tiden, men det är sådana show det blir ibland. Det blir kort i alla fall. Det är att WordPress.com, eller i alla fall Automatic som ligger bakom WordPress, köper appen egentligen, Poster. Poster sägs i alla fall vara en av de bästa WordPress-apparna för av iOS. Och förhoppningen då, i och med att WordPress köper Poster, är att WordPress kommer integrera Poster-tekniken in i deras WordPress-app. Och minst då för iOS. Det är Tom Witkin som ligger bakom Poster. Och kommer då nu tillsammans med sin bloggapp då att ansluta sig då till Automatic. Och det här företaget ligger bakom bland annat, eller Automatic ligger bakom till exempel, Automatic ligger till exempel bakom WordPress, Jetpack, Simple Note, WordPress, Akisimet, med många, många mer grejer. Så att det här är intressant, ett uppköp i alla fall, om man tycker om att blogga från sin iOS-enhet. Eller som Lightbase säger, det är nog ganska tvärtom, att Poster blir nya WordPress-appen. Mycket möjligt liksom. Om inte helt ute och snurra sig, det även Lightbase i chatten som skrev den här artikeln på array.se. Så att det var bra att han kom in och bara styrde upp mig under pågående ämne. Så att i alla fall, jag tänkte om man är lite WordPress-fanboy eller fangirl så är det, och använder iOS, så var nog det en intressant nyhet. Och en liten kurtis här mot slutet, Jeppe. Har du någonting mer i påsen som du vill avverka idag?
Ja, jag skrev en liten notis här. Jag ska nog göra den kortare än en kort. Det är väl egentligen bara, vi kanske ska fira att efter 100 år så har den amerikanska flottan övergivit kravet på att all kommunikation inom militär.
Det är sista ämnena, vet du. Det är svårt.
Ja, det blir slidigt. I amerikanska flottan så har det under 100 års tid varit krav på att all kommunikation sker i caps lock. Cruise control for cool. Men nu, efter att folk som går med i militären är ju av yngre slag än de som började för 100 år sedan. De ställer helt enkelt krav. Och kraven var bland annat att kan vi inte bara skriva som vanligt? Kan vi inte bara skippa versaler? Vi vill ha med lite gemener också. Det är för det första mycket enklare att läsa. För det andra modernt. Och nu får de det så. Nu krävs det inte caps lock i kommunikationen i amerikanska flottan. Och det här är också ett del i en stor systemuppgradering de sysslar med där borta. En systemuppgradering eller ett stort skifte som... alltså det är så pass effektivt, förmodligen så är de här systemen så gamla att bara att byta till en modern dator sparar dem en massa pengar. Men den här kommer i alla fall spara dem 150, blir det inte, det blir 15 miljoner dollar om året i ren systemeffektivitet. För då kan de också gå ner från 100 servrar till 5 servrar för att sköta all kommunikation. De har ett jättegammalt system för att skicka meddelanden mellan olika flottiljer, kanske det heter, jag chansar, som heter Defense Message System, det lät inte så hemligt. Det kastar de ut och så ersätter de det med det här nya, beprövade, eller helt obeprövade och riskabla tekniken e-post. Kostar inte riktigt lika mycket, men, och den får du helt enkelt använda. Inget krav på caps lock. Men, så kul.
Vän av ordning funderar ju direkt på om e-post är rätt metodik. Men då måste det vara ett e-post på deras eget nät då. Ja. Det går aldrig ut på publika internet med e-posterna. Utan de, nej, just det, naturligtvis. Ja, då är det ingen fara.
De säger inte det, eller så sa de det, fast då måste de döda dig. De går liksom inte in på detaljer här. Men e-postprotokollet tror jag är vad som avses.
Precis, det lär inte gå över publika internet, för det är väldigt rätt avlyssna, har vi lärt oss nu efter NSA och Prism-skandaler. Men det var veckans ämnen, Jesper.
Det var veckans ämnen.
Och vi har ju så mycket, mycket, mycket mer, och chatten är full fräs här med att komma på ett bra shownamn runt omkring stenografi. Men vi ska prata om pollar. Jag kan berätta om förra veckans poll och frågeställningen var som följer. Använder du sociala tjänsten Vine? Vine, helt enkelt. Absolut inte. 51%, 102 röster. Vine, frågetecken, 37%, 47 röster, 74 röster. Och absolut 12% då på 25 röster. Så övervägande majoritet vet inte vad Vine är eller vet vad det är och vill inte använda det. Använder du Vine, Jesper?
Nej.
Inte jag.
Inte än. Jag tror inte Vine har... Alltså jag tror den är väldigt stor i USA. Har inte riktigt breakat i Sverige än. Men kan eventuellt.
Ja, jag vet,
det ser fräckt ut.
Ja. Nej. Eller?
Jag gör en liten slashat vine här medan vi håller på.
Gör det, Jeepen. Jeppe gör en slashat vine. Då kan jag faktiskt ta veckans poll också när han gör en vine här i realtid. Veckans poll är ganska enkel, kopplad då till ämnet där vi pratar om att ISPN lägger ner sin 3D-kanal. Frågeställningen är inte om du har haft ISPN 3D, utan frågeställningen är: har du en 3D-tv? Alternativen är som vanligt då absolut och absolut inte. Vi ska få en liten känsla. Stoppa ner lillfingret i vattenpölen och känna av värmen på vattnet, kan man säga. Vi gör här bland er. Och nu är så, i liknelsen då, så är ni vattnet i pölen. Och vårt finger är pollen då.
Försökte jag vajna här, men någonstans känner att jag lyssnar lite med ett halvt öra. Jag hör att jag måste bryta in här. Det är på väg ut för. Dessutom funkar inte Vine på iOS 7 beta. Så att där gick vi bet. Ja. Så att säga.
7. Ja, det är iOS trots allt. Ska vi se här. Vi har...
En Android-emulator kan man säga.
Kan man säga, ja. Du kan ju inte köra det native naturligtvis.
Jag avbröt dig. Det lät säkert som du var något på spåren. Jag kanske bara missade det första.
Du var helt rätt ute där, min gode vän, att du skulle avbryta med det. För jag började prata om att våra lyssnare var vatten i en vattenpöl och vårat lillfinger var pollen som man sticker ner i vattenpölen för att känna på temperaturen.
Det är möjligt att jag inte ens bröt in tillräckligt tidigt så här i efterhand, känner jag. Men låt gå. Vi har gjort värre felsteg.
Jag kan också nämna det att det tisslas ju på internet naturligtvis om huruvida det kommer ett slashat sommar i år. Och det kan vi väl säga till Jesper.
Det gör det. Vi har bara inte riktigt, om vi ska vara riktigt transparenta, bestämt vad tusan det är vi ska hålla på med.
Nej, dels det, men framförallt också det att när ska vi vara tusen hålla på med? Det är också det. Det är lite kalender som ska synkas.
Så när och vad är inte klart, men att. Nej,
att det är kristalliserat, kan man säga. Så att det kommer vi att göra. När den kommer vet vi inte, men vi vet däremot när det släpps.
Det vet vi. Den...
Ja, vi säger datumet så måste vi lösa det innan dess.
Ja, låt mig bara ta upp. Jag tror att det är den 16 juli kommer det ett sommaravsnitt.
Yes, för då är Jesper inte närvarande helt enkelt. Så det blir inget vanligt att det blir förespelat. Och det är bra att köra sommargrejen där. Så att, nu vet ni det. Precis, så att, tumme upp och tumme ner och tumme vänster och höger. Och sen hur det blir av, hur vi lägger upp det, det vet vi inte. Har ni idéer så finns ju forum.slashat.se. Om ni, hur visionerar ni Slashat sommar 2013? Forum.slashat.se kan ni göra. Och där finns ju även massa andra roliga topics ni kan vara med och delta i. Social, eller slashat.se/social. Om ni vill nå oss utöver tisdag och vår eminenta chatt här. Sen kan vi också nämna det att det finns alltid, det kan vara så att är man så här, jag kanske ska donera. Ja, det ska du göra, men avvakta lite, för det kan vara så att vi gör en stöddonation snart, Epe, va?
Det är absolut, det är en nytt rally på gång så att säga.
Precis.
Vi har behov rent. Vi liksom, normalt sett så donerar ni för showens fortlevnad och att vi ska kunna hitta på roliga saker för showens skull. Men i, till exempel som i fallet mikrofoner kände vi att det finns ett behov av någonting.
Och, säg inte vad det är än, så nej, vi bara tissar och tassar lite.
Ja, precis. Men vi känner att vi har ett behov av någonting som behöver styras upp. Men mer om det någon annan gång, så att säga.
Yes. Och då tänkte vi kanske skulle lägga upp det lite mer också, lite mer, inte transparent kanske, men som är lite, jag tänker ju en gauge, eller som en liten mätare liksom, hur långt ifrån målet är vi och sådär. Jag tänker lite så faktiskt.
Helt rätt tänkt tycker jag.
Yes. Nu får vi avbryta, Jesper, nu är bredband till Tommy, är det inte Furion som vi ska ha. Nu är klockan 11 minuter över 21, där tisdagen den 18 juni 2013. Och Tommy på Semske, Jesper Söderlund, bara tackar, bockar och bugar och så hörs vi igen nästa vecka, Epe. Ha det bra, fint, tack!
Hej då!
Hej då!